Jag vill att vi ska ha en eld som brinner. Det har jag bett min man att han ska vara fire tender. Så under hela processen skulle jag vilja ha en eld brinnande. Och i mitt drömscenario så sker det här dagtid.
Så här låter det när Rakel Brothén föreställer sig sin kommande förlossning. Den ska äga rum här, på gården i Uppland där hon bor.
Det jag kan verkligen visualisera är att jag får vara i naturen och ensam. Jag skulle jättegärna vilja känna gräs under fötterna och i ett drömscenario är det jättefint väder och liksom mysigt som det är i Sverige, kan vara i Sverige i juni.
Rakel Brothén, eller Yoga Girl, är en av Sveriges största influencers. Miljoner människor följer allt hon gör. Men hennes graviditet har väckt särskild uppmärksamhet. Hon har nämligen valt att avstå all kontakt med vården. Inga kontroller, inga träffar med barnmorska. Hon sköter sin graviditet själv.
Vi har ett stort, jättefint tält som vi sätter upp ibland när vi har fest eller mycket gäster eller så här. Och det skulle jag vilja ha uppsatt på vår gård här. Kanske med en stor madrass på insidan så att jag enkelt kan flyta lite mellan utomhus och inomhus om jag vill. Och gå in i mig själv och vara så ostörd och oavbruten av externa faktorer som det bara går.
Rakel har ännu inte bestämt vem som ska få vara med under förlossningen. Kanske ingen alls.
Känner jag att jag vill vara helt själv, jag vill inte ens ha min man där, då kommer jag göra det så. Känner jag att jag vill ha mina bästa vänner, då kommer jag dra det till mig. Men som jag tror och som jag känner just idag skulle jag vilja att det är min man och vår dotter och sen min bästa vän.
Men ingen barnmorska eller doula?
Nej, nej, nej.
Rakel Broténs beslut har väckt känslor och skapat debatt. För vad händer om något går fel när barnet ska födas? Men hon är samtidigt inte ensam om sitt val. Där ute finns en hel rörelse med kvinnor som hon.
Det begås liksom övergrepp mot kvinnor varje dag i svensk förlossningsvård.
Så sjuk grej att säga till en 41 veckors gravid kvinna.
Vi pratar inte om det som övergrepp, men det är det som sker.
Om 5 minuter är barnet ute och är en person, och den personen kanske inte vill sitta i permobil hela livet eller dö.
Och då kommer ett avgrundsskrik ifrån henne.
Jag heter Adam Svanell och det här är Blenda, en dokumentärpodd från Svenska Dagbladet. Det här är ljudet av min ofödda son. Ja, han är inte ofödd längre. Han kom ut i världen en tidig morgon i somras. Och numera låter han mer så här. Men den här inspelningen av hans hjärtljud gjorde jag i smyg under ett besök på barnmorskemottagningen. Jag tyckte att det var svindlande. Inte bara att han lät som en korsning av en studsmatta och en flygrädd uggla, utan att överhuvudtaget få höra ljudet av mitt barn, som jag inte skulle få träffa än på flera månader. Vi gick på mängder av såna där vårdbesök. De mätte, vägde och lyssnade på fostret. Jag tyckte att det var som om samhället öppnade sin trygga, varma famn för vår lilla familj. Eller sin livmoder kanske snarare rätt metafor för resten. Vårdpersonalen tänkte inte låta något hända vårt barn. Så kändes det. Men alla blivande föräldrar har inte samma positiva upplevelse. En rörelse har börjat växa fram. Av kvinnor som inte vill ha alla de där undersökningarna. Inte smärtstillande, inte igångsättning och inte allt det där andra som kommer med att föda på sjukhus. De säger nej till den ständigt krisande förlossningsvården. De vill föda hemma på ett naturligare sätt. Men det där naturligare sättet kan också vara mer riskfyllt. Under våren och sommaren har min kollega Julia Vireus följt en omtalad graviditet på nära håll, nämligen influencern Rakel Broténs. Och i den här dokumentären får du som Blenda-lyssnare också följa med, hela vägen fram till förlossningen. Från och med nu testar vi på Blenda förresten något nytt. Alla våra dokumentärer framöver kommer att vara följetonger i flera delar. Den här serien, Yoga Girls vilda graviditet, den består av 3 avsnitt. Och för att höra del 2 och 3 behöver du gå in på svd.se/blenda. Okej, slut på samhällsinformationen. Nu börjar vi.
Hej!
Nej men hej! Välkommen!
Rakel Broténs står mitt på en lerig gräsmatta, iklädd stora stövlar och en ankellång fjällräven dunjacka. Det är tidigt i april 2023 på den avskilda gården i Uppland. Den som blivit hennes nya hem efter över ett decennium på den karibiska ön Aruba. Luften är kylig och det är fortfarande frost i marken.
Hej! Älskling, hej! Är du hemma, va?
Här bor hon med sin man Dennis, hunden Ringo och deras 6-åriga dotter Lea Luna.
De här är blommor för dig.
Men de blommorna till mig? Nej men gud, tack. Var plockar du dem?
Jag plockade dem där utifrån dörren på förskolan.
Utanför dörren på förskolan. Tack älskling, tack. Är du hungrig?
Nej.
Snart ska Lea Luna få ett syskon. Om 2-3 månader ungefär. Men exakt när vill Rakel Broten inte veta.
När folk frågar, när har du BF? Då säger jag vet inte. För att det är sant. Alltså, det är ett gissningsdatum. Jag tycker inte ens om ordet. Beräknad födelsedatum. Det är så... Nej, det stämmer liksom inte överens. Så då säger jag... Jag brukar säga, när det är dags, så säger jag, förhoppningsvis inte idag. Och så går vi vidare. Men någon gång i juni-ish. Då är han beräknad typ mitt i tvillingsäsongen. Men han känns inte som en tvilling, så jag vet faktiskt inte. Jag tänker att antingen kommer han komma minst 2 veckor tidigt, så att han blir en liten oxe. Eller 2 veckor efter, så att han blir en liten kräfta. Är det en liten tvillingpojke kanske han är jättekommunikativ, pratar jättemycket, jätte... social, nyfiken, men han känns inte så i magen just nu. Han känns mycket mer lugn och introvert och jag vet inte, det ska bli spännande.
Rakel Broten har runt 2 miljoner följare på sitt Instagram-konto.
Hi!
Och det var också på kontot som hon släppte nyheten om att hon var gravid igen.
Mamma, has baby in bed.
Yeah. You're gonna be a big sister.
Thank you, mama.
Men majoriteten av de där 2 miljoner följarna på Instagram är amerikaner. Här hemma i Sverige kom uppmärksamheten kring hennes graviditet först efter en intervju med tidningen Mama. Där nämnde hon att hon tänkt föda hemma utan barnmorska och att hon inte heller går på de där vanliga kontrollerna hos mödravården.
Och sen blev det blev någon form av lite så här ramaskri kring det.
Alla verkade ha åsikter om Rakels val. I Dagens Nyheter stod det att föda hemma oassisterat är en usel idé. Och Aftonbladets ledarsida skrev att trenden är inte ny, men den kan bli livsfarlig.
Jag hade en vecka när de ringde från varenda. Ja, men från Nyhetsmorgon och från Kvällssoffor och från olika radiokanaler och från Expressen. Och för de vill ha svar på det här sensationella, liksom det är en jättebra löpsedel eller jättebra rubrik på någon artikel. Att herregud, jag avsäger mig sjukvården. Jag liksom sätter mig själv i risk och mitt barn i risk.
Här är tehörnan och där är te.
Rakel Broten visar mig runt på gården och i huset.
Det är kaos där inne, men jag kan... Men vi behöver inte stå och vänta på vattnet.
Här, i vardagsrummet, gör hon sina dagliga, timslånga teceremonier.
Då väljer jag idag ett vilt rött te. Ja.
Det här är te från Dianhong, Kina. Som alltså kallas för vilt te. Det är alltså teträd som aldrig har varit kultiverade eller planterade med syftet av att producera te, utan det är vilda teträd. Så de har lite annan energi än det som är planterat.
Mm. Nu går vi vidare.
Matsalen har blivit en förberedelseplats för själva förlossningen. Det finns en barnvagn, en pilatesboll och ett babybadkar. På bordet intill babyvågen ligger också ett måttband, så att de ska komma ihåg att skriva ner längd och vikt tillsammans med den exakta tiden då barnet kommer till världen. Här har Rakel också sitt lilla örtapotek. Ringblommor och lavendel hänger på väggen.
Lite örter har jag här också. Nej, men det jag vill infusera, eller det jag vill dricka efteråt. Blöjor tror jag också.
Vad vill du dricka efteråt?
Jag vill nog dricka hallonbladste och rödlika te. För det är väldigt mjukt. Sen kan man också, det finns starkare örter man kan ta om man har problem med att få ut moderkakan eller behöver mer stöd. Men det är verkligen en, det är ingenting jag kommer sträcka mig efter direkt.
Jag reste i Rakels gård för att ta reda på varför det är så viktigt för henne att gå sin egen väg. På tvärs mot vad så många andra verkar tycka och tänka. Varför räcker det inte med att föda hemma med en barnmorska? Varför vill hon överhuvudtaget inte ha kontakt med vården? Och hur ser hon på sitt ansvar som förebild och offentlig person? Och det handlar inte bara om henne. Jag tycker mig se allt fler unga kvinnor i min närhet som är missnöjda med den förlossningsvård de möter i Sverige och som söker alternativ. Så vad handlar det om egentligen?
För många kvinnor är det självklart att klart man ska till sjukhuset, klart man ska göra det här som alla andra gör. Men för mig var det bara inte så, det var inte den vägen jag ville gå. Det var mer att det kändes, jag vet inte hur jag ska förklara, jag tycker inte det är dramatiskt. Ja, jag vet inte.
Det finns många ord för det här sättet att föda barn utan kontakt med mödravården. Det kallas vild graviditet och frifödsel, och några använder engelskans wild pregnancy och free birth. Själv föredrar Rakel att säga att hon vill föda ostört.
Det är liksom det stora ordet för mig. Ostört. Jag vill föda i en situation där jag känner mig helt trygg. Jag vill att förlossningen ska sätta igång helt spontant för att kroppen och bebis är redo för det. Inte för att jag känner mig pressad eller för att sjukvården säger att jag måste. Och helst av allt, alltså, så vill jag föda själv. Kanske inte, jag har inte bestämt mig liksom exakt hur.
Men en sak vet hon, någon barnmorska eller doula vill hon inte ha med.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Även de mest välmenande, finaste liksom, barnmorskorna som finns är ändå inte en människa som jag i en vanlig situation skulle ha närvarande, typ när jag går på toaletten, när jag har sex, när jag gör någonting väldigt sårbart och intimt. Och jag tror att varje person man har i rummet som observerar, oavsett hur fina och liksom, närvarande på rätt sätt de är, kan vara ett störningsmoment.
Hej.
Hej.
Du är journalisten, eller?
Ja.
Ja, vad bra. Hej, Sofia heter jag.
Ja.
Hej.
Sofia Brisma Wendel är överläkare på förlossningen vid Danderyds sjukhus i Stockholm. Hon har hjälpt både prinsessan Sofia och prinsessan Madeleine att föda sina barn. När hon hörde talas om Rakel Broténs vilda graviditet blev hon provocerad.
Lite upprörd och
liksom arg för att jag tänkte att det där är ju inte ett bra sätt. Det är farligt. De flesta gravida och föderskor kan föda såklart själva utan någon hjälp eftersom det är så naturen är uppbyggd. Vi har ju haft en evolution, vi har kommit dit vi har kommit även utan särskilt mycket förlossningsvård. Men om man tänker att idag de länder och hur det var för 150 år sedan när det inte fanns någon mödravård och inte fanns någon särskild förlossningsvård så var det väldigt hög dödlighet bland barn.
Att föda utan vårdpersonal närvarande är inte riskfritt, understryker Sofia Brismar-Wendel. Det är mycket som kan hända som är svårt för en födande att själv ha kunskap om.
Då gäller det att man vet vad man ska reagera på, vad som inte är normalt och vad som är normalt. Hur mycket är en normal blödning under en förlossning? Alltså det kommer lite sekret, det kommer blod liksom medans, ja, när man har verkar. Hur mycket är normalt? Ska jag åka in nu eller får det vara så här? Får det vara lite till? Eller så. Fostervattnets färg kanske inte heller är så lätt att veta. Så här, är det, kan det vara lite gult så här som det är nu? Eller ska det, får det inte bli gulare eller grönare än vad det är nu? Alla de här, det finns ju subtila eller ibland väldigt tydliga tecken på att någonting inte är bra. Men det är väldigt svårt för mamman själv att känna liksom att det här, nu verkar barnet inte klara det här längre. Förrän det är typ fött och inte lever.
Finns det någon risk med att en offentlig person går ut och säger att hon föder oassisterat?
Det är klart att det finns en risk att folk som inte alls har förutsättningarna för den typen av obefintlig graviditetsövervakning eller hjälp i samband med förlossningen vill gå samma väg och tror att det är en bra väg för då kommer allt gå bra. Men farhågan är ju att folk som inte borde föda hemma oassisterat eller låta bli graviditetsövervakning, gör det och sen så går det väldigt illa. Det kan hända.
Mamma, vad vill du säga om podcasten?
På Rakels gård tar dottern Lea Luna tag i min mikrofon.
Ja, men tyckte du att det var roligt när jag springde runt och säger
När hennes lillebror kommer till världen ska hon, till skillnad från de flesta andra stora syskon, få vara med under förlossningen.
Alltså föda barn för mig i alla fall är en familjeangelägenhet. Det är en familjs family business liksom. Det är, vi går i vår lilla tribe från 3 till 4. Och det är klart hon ska vara närvarande där.
För många vill ju absolut inte ha sina barn och döttrar med i en sån här situation. För att det kan ju bli väldigt dramatiskt. Och du vill ändå ha med Lea här.
Jag tror inte, jag vet inte varför ska det vara dramatiskt. Jag tror till och med den idén. Jag tror att alltså, de berättelserna vi säger till oss själva påverkar vår verklighet enormt. Så säger jag till mig själv att föda barn är dramatiskt, föda barn är läskigt, föda barn är traumatiskt. Ja, och sen kliver jag in och ska föda barn. Då är det klart att det är den bilden jag har målat upp. Och den bilden kommer vara närmre än en bild som är rofylld och lugn. Jag tror att det är så viktigt att se födslar i sitt naturliga tillstånd och se en födsel som går bra och få lära sig när man är liten att så här är det. Jag vill inte att hon ska växa upp som jag i, jag verkligen, verkligen bara hörde att föda barn är traumatiskt, hemskt, det ondaste, värsta som kan hända en kvinna. Men sen är det värt det för du får en bebis. Men det känns så här, va? Finns ingen annan version av det här än att det är. Och så har man bara de här berättelse efter berättelse av hur det gick dåligt och hur den här personen nästan dog och det här hände och det här hände. Och får man närvara i en fin födsel så tror jag det kan förändra hela ens liv.
Fan vad trist att vi tvingas in i bara ett stöpt system när det finns massa andra sätt att göra det på också.
Det här är Rakels bästa vän Mikaela, som kanske ska vara med under förlossningen hon också. Hon tvekade inte när hon fick frågan.
Sen dag ett, sen vi började prata om det så har det varit naturligt att det är på det här sättet det ska ske. Den viktigaste aspekten från min sida som vän så har det ju varit att Rakel är på alla sätt och vis en väldigt stark person. Hon är fysiskt otroligt liksom vältränad och i god form. äter jättebra mat. Liksom. Hon är så frisk. Emotionellt är hon också superstark och trygg i sig själv. Spirituellt är hon där också. Det finns liksom ingenting som gör att jag som vän skulle känna så här att uff, vad är det hon ger sig in på? För hon är liksom, hon är där. Hon har koll på läget.
Mikaela och Rakel har känt varandra sedan de var tonåringar. Rakel hade haft en strulig uppväxt med många flyttar och flera dramatiska händelser. Bland annat omkom hennes bonuspappa i en flygolycka.
Vi båda hade upplevt ganska mycket tunga saker redan i en ung ålder, vilket gjorde att jag tror att vi liksom knöt an till varandra lite grann. Det fanns någon typ av kinship, förståelse för varandra liksom.
Bästa vännen Mikaela har också sett en sida av Rakel som sällan kommer fram i medier.
En rigid sida, eller en, ja men typ en minutiös sida som inte bara sätter sig ner och accepterar saker för vad de är, utan hon gillar att göra sin research och hon kan lägga hundratals timmar på något eller tusentals timmar på något om hon får vittring liksom. Det jag uppfattar av vad andra uppfattar är nog att hon är väldigt hippie, flummig, klacksparkig, ja men kanske till och med liksom dumdristig när det kommer till viktiga beslut i livet, vilket så är ju inte fallet, och det är därför vi sitter här idag.
We are not your average family. My name is Rachel. You know me as Yoga Girl. This is my husband Dennis. And this little ray of sunshine is our baby girl Lea Luna.
För de allra flesta är Rakel Brothén lika med Yoga Girl. Den världsberömda influensen som lever strandliv på paradisön Aruba.
We live in the Caribbean island of Aruba and we travel the world teaching yoga.
Talar sig varm om en vegansk livsstil och yogar på Instagram. Men faktum är att inget av det där riktigt stämmer längre. På bara några år har det mesta i hennes liv förändrats.
Welcome to our channel. Let's dive in.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det var när hon reste runt i världen åren efter gymnasiet som Rakel Brothén först upptäckte yogan.
Det var nog inom loppet av ett år som jag gick från att wow, det här är världens mest fantastiska grej. Det här räddar min kropp, min liksom, mentala hälsa, min andning. Jag har haft astma sedan jag var liten, så yogan har hjälpt mig enormt. Det var verkligen en hel, ja, ett sånt uppvaknande att wow, vilken grej. Till att jag kanske kan pröva och visa en kompis liksom, hur jag gör. Till ja, men, när jag kan hålla en klass här, det går bra. Till att oh, men jag är ju riktigt bra på det här.
Hon mötte Dennis i en surfbutik på Aruba och blev kvar på den karibiska ön som är känd för sina vita stränder och kristallblåa hav. Där skapade hon ett Instagramkonto som hon kallade för Yoga Girl. Hon postade bilder på när hon yogade, mest för att familj och vänner hemma i Sverige skulle se vad hon höll på med. Men kontot och hennes karriär växte på ett sätt hon aldrig hade kunnat föreställa sig.
Först tyckte jag att om 15 personer kom till en klass som jag hade på stranden, var jag behövde pepptaka mig själv liksom på toaletten innan, för jag var så nervös. Herregud, 15 personer är här för att yoga med mig. Vad ska jag tänka om jag säger fel grej? Och gud, jag tänker om det blir dåligt. Jag var så i chock att folk ville lägga sin tid på att lyssna på mig liksom, och vara där. Nej, men till att det blev 50 personer kom, och sen kom 100 personer, och sen kom 200, och sen ja, men fick vi inte plats liksom på vanliga, fick inte plats i studios, fick inte plats på vanliga eventlokaler, fick börja hyra. Ja, men i USA hyr vi liksom alltså arenor.
Hey, hi you guys. I'm so happy to be here. So My name is Rachel Braithen. We're going to practice and flow and tune inward a little bit today. That's the plan. So
Rachel hamnade till exempel i morgonshowen Good Morning America, där hon yogade tillsammans med geten Penny Lane.
With 1.8 million followers on Instagram, Rachel Braithen and her trusty goat are proving that you don't have to face that challenging crane pose on your own.
Till slut hade hon miljoner följare och ett eget yogacenter med ett 20-tal anställda som skötte ruljangsen under säsongen.
Thank you so much for practicing with me today, you guys. Hope you have a really good rest of the day. Thank you, thank you, thank you.
När hennes bok, Yoga Girl, att finna lycka, skapa balans och leva med ett öppet hjärta gavs ut, hamnade den på New York Times bästsäljarlista. Och till slut började Rachel Braithen känna att karriären kanske hade växt för mycket.
Vad är poängen liksom, egentligen? Eller vad är målet liksom? Jag hade 1000 pers på flera klasser när jag bara var så trött runt omkring det liksom på något sätt efter ett tag och började sakna de där 15-personers klasserna, att gud, jag längtar tillbaka till att kunna sitta på en matta och se varje människa i ögonen och att det liksom är tyst och lugnt och enkelt.
2019 kom hennes andra bok To Love and Let Go, en berättelse om kärlek, sorg och tacksamhet. Och hon gav sig ut på en marknadsföringsturné i USA.
Och jag började få panikångestattacker. Under så konstiga stunder, typ ligga på ett hotellrum mitt i natten, veta att okej, klockan är 2, jag har inte kunnat somna, klockan 6 ska vi upp för vi ska vara med i tv eller vi ska göra det här. Och jag kände ingen njutning. Jag kände ingen, liksom, jag ville bara hem.
Vad som kändes som hemma skulle komma att förändras. Strandlivet på Aruba hade med åren ersatts av allt mer kontorsliv inomhus. Rachel var ofta sjuk och hennes dotter Lea Luna fick eksem utan att läkarna visste varför. Men det blev bättre så fort de reste bort. Så Rachel beställde hem ett särskilt mögeltest från USA.
Och sen kom svaren tillbaka och då ringde de från labbet. Och sa, jag ville bara se till att du verkligen förstår vad de här testen betyder. Ni måste flytta ut nu. Dagen efter flyttade vi ut, tänkte att om 2 veckor är vi tillbaks. Och nu är det 2 år senare och nu bor vi i Sverige.
Ja, flyttlasset gick till Sverige och trakten i Uppland där hennes släkt har sitt ursprung. De karibiska stränderna byttes mot uppländsk skog. När jag återvänder till Rachels gård några veckor efter mitt första besök har den förvandlats till en byggarbetsplats. Det ena badrummet ska renoveras, en träaltan ska byggas runt hela huset och viltstängsel ska sättas upp runt hela gården. Dennis kör runt i en traktor och det är flera byggjobbare som går runt på tomten i arbetskläder.
Och Klara måste ju vara på torsdag.
Okej, okay. På torsdag. Men det är lugnt.
Men sen då börjar de
och det är fler saker som har hänt sen sist. Även magen har blivit märkbart större.
Bebis är jättestor, men vecka 27 till typ flera veckor framåt var så tunga. Jag hade jätteont i mitt bäcken, jag hade jätteont i blygdbenet, jag hade ont i kroppen bara. Och kände nästan att gå in i huvudet lite, att kommer det vara värre nu vecka för vecka, bara bli tyngre och mer ont. Och den mentala biten gjorde att det blev tyngre och tyngre och mer ont. Så när jag tog mig ur det och nu har jag, alltså jag mår så bra, jag har så bra med energi.
Har du några cravings? Jag såg att du hade cravings efter bilgarage.
Och du säger det ordet och min mun vattnas. Det är så bizarrt. Parkeringsgarage, lukten av bildäck. Och så den här lukten, typ det är så här cement, betong, underjord, parkering. Det är inte jättelätt att, alltså jag måste svälja för att min mun vattnas, för att jag har sån sjuk craving för det här. Så det är,
Det är ju lite speciellt.
Men inte så ovanligt. Jag la upp det på Instagram. Det var jättemånga som sa att de hade haft samma. Och så fick jag tips av andra kvinnor som var gravida. Åk till Liljeholmens tunnelbanestation. Den luktar jättegott. Medborgarplatsen. Där. Och så finns det en parkering under Friskis och Svettis i Sundbyberg.
I mean, even the smell here.
Oh. Under den här tiden lägger Rakel ut klipp från när hon till exempel åker med Dennis för att byta till sommardäck. Bara för att få känna doften av gummi.
Where are your gloves? Oh. Oh, I feel this is all so toxic. And I love it.
Det finns en åkomma som kallas för pika. Som inte är så ovanlig i graviditet. När man har cravings efter saker som inte är mat. Och det kan vara en indikation på att man har mineralbrist eller järnbrist. Så det kan vara det. Jag vet att jag har väldigt fattiga järndepåer, just ferritin, i kroppen efter att ha varit vegan i jättemånga år. Men jag äter tillräckligt med järnfylld mat så jag inte... Alltså jag vaknar varje morgon och äter lever.
Rakel blev vegan i 18-årsåldern då det knappt fanns veganska produkter i mataffärerna. Hon säger att hon var den där jobbiga kompisen som fick andra att tänka om när de gick ut för att äta middag. Som influencer var hon i många år ett ansikte utåt för en växtbaserad livsstil och veganism. Tills hon släppte den här nyheten i sin podd förra året.
So, my darlings, my loves, my friends, dear podcast listeners and the world. I am no longer vegan. Oof.
Det var en intuitiv grej, såklart, till slut. Att jag insåg att genom att vara vegan har jag inte kunnat lyssna på kroppen lika väl för att jag har varit så stängd och inmålad i ett hörn. Jag var så identifierad med att det här är det rätta sättet att vara människa. Så här är man en bra människa. Jag tyckte verkligen innerst inne att man är lite sämre om man inte är vegan. Du skiter i världen, typ. Du skiter i djuren. All research som jag gjorde var väldigt baserad på att vegan är bäst. Och jag hade väldigt lite information av andra sätt att leva och vad det innebär att äta så pass mycket processad mat, till exempel, som man ofta äter när man är vegan, och välja veganskt smör istället för riktigt smör, och hur djuren faktiskt är viktiga för jorden, och vad jag nu tycker har hittat ett sätt att äta väldigt småskaligt och lokalt och inte bara känns bra för jorden, men som känns att jag mår bättre. Och det känns faktiskt väldigt, väldigt bra. Jag vill inte må dåligt för en ideologi.
Det här är någonting som har väckt ganska mycket reaktioner och väcker reaktioner bland dina följare. Kan du berätta om hur vad du har mött?
Det är ju mitt eget fel. Jag var väldigt aktivistisk i min veganism och pratade om det enormt mycket på mina kanaler och gjorde mitt bästa för att konvertera så många jag kunde till att bli vegan. Och det är väldigt många som blev det. Så när jag sen då 10 år senare, eller vad det nu är, 15 år senare, nu helt plötsligt så köper jag ägg från gården bredvid och jag äter lever när jag är gravid, och det är enormt triggande, såklart, för människor. Jag förstår det. Jag ser min egen, mitt eget ansvar i att folk är upprörda, såklart. Men man får ändra sig.
Och Rakel Brothén har förändrats på många sätt. För miljontals människor var hon länge den där personen som levde och andades yoga. Övningar, yogapositioner, dagliga asanas. Följarna fick leva med henne på mattan. Men Rakel tröttnade.
Jag är inte ute och leder klasser hela dagarna. Jag har inte haft ett retreat sedan 2020. Jag har inte haft en grupp sedan mars 2020, tog den slut senast. Jag vill inte dela den stunden med världen längre. Jag har gjort det så mycket och tappade mycket av den här, min egen intima relation till vad det är som sker inom mig när jag är på mattan själv.
Hunden Ringo har bajsat på vardagsrumsgolvet. Ett av många små draman som sker en vanlig dag i huset vid Mälaren. Numera gör Rakel inte några yogavideor. Hon fyller istället sina flöden med bilder och klipp från vardagen på gården.
We are having some true Mercury in retrograde ridiculousness happening over here. We have a lot of elk in the freezer. We call it the corpse freezer because it's like one of those giant freezer boxes that you see dead bodies in.
På dagarna äter hon mat som hon tycker är stärkande, som benbuljong och ägg från granngården. En del av maten fryser hon ner för att ha efter förlossningen. Och hon torkar örter till sitt lilla örtapotek som innehåller allt ifrån citronmeliss till sprängticka. Och varje dag går hon ner till bryggan och tar ett dopp, oavsett väder.
Så jag tror vi, fast vi har varit i Sverige nu och det har varit jättelång vinter, är vi ute mer under svenska vintern än vad vi var ute på Aruba i så här jättefint väder.
Och varje vecka spelar Rakel in ett avsnitt av den egna podden From the Heart with Rachel Braden. Där pratar hon om föräldraskap och om vad som händer i hennes liv. Men lyssnarna får också ställa frågor om relationer, livsstil eller självutveckling.
And we have a fun little mix of questions today. I talk about conception, what I feel about divine timing and spirit babies.
Yoga Girl har snarare blivit family girl. Hon coachar sina fans i familjeliv, inte i yogapositioner. Och nu får fansen alltså följa hennes egna sätt att föda barn, helt utanför vårdapparaten.
Only on the carpet.
That's okay. Is there sugar everywhere?
Only like a lot of sugar in one group.
That's fine. Do you want another bulle or is are you fine?
It's okay.
Okay, put your shoes on.
I prefer one at a time.
När Lea Luna var på ett barnkalas kom en förälder fram och ville prata.
Du ska bli stora syster snart och vad roligt och typ tänk när mamma kommer hem från sjukhuset med bebis. Och då har Lea sagt nej, mamma ska föda barn hemma och jag ska vara med. Varpå mamma, den här personen då, jag vet inte vem det var, hade sagt jaha, men det vet man inte om det går bra. Och vissa bebisar måste skäras ut ur magen för att de kan inte födas. Och Lea kom hem, alltså hon kom hem i chock, hon grät. Hon var så rädd, så upprörd. Mamma, tänk om bebisen inte kan komma ut, tänk om någon måste skära i dig. Och jag var så jävla arg. Jag var så här, gud, måste någon annans förälder som inte ens vi känner så bra sätta såna här grejer i huvudet på henne helt i onödan.
Det är många som ifrågasätter Rakel Broténs val. Under perioden då jag följer henne fortsätter hennes vilda graviditet att debatteras i svenska medier. I artiklar i landets största tidningar anklagas hon för att inte bry sig om risker och för att göra sin vilda graviditet till säljbart content på sina kanaler. Hon förlorar tusentals följare på Instagram när hon gör inlägg om hur hon ska föda. Hon blir till och med orosanmäld till socialtjänsten. Och när hon besöker en sportaffär i det lilla samhället där hon bor frågar butiksbeträdet om hon hatar sjukvården. Jag kan inte låta bli att undra vad som driver henne och vad som får henne att stå ut med all kritik. En ledtråd kommer när hon berättar att hon börjat gå i terapi.
Det var i och med att vi började de här intervjuerna som jag insåg att jag behövde extra stöd för att processa min första graviditet och min första förlossning. Så jag har börjat gå i somatisk terapi, började för ett par veckor sedan, bara för att prata om Leas, hur Lea föddes.
Nej. Det går inte att prata om den kommande förlossningen och varför Rakel absolut vill föda på det här sättet utan att gå in på hennes första förlossning. Då, för 6 år sedan, när Lea Luna föddes.
Alltså den, jag kan gråta när jag tänker på det.
Vi kan ta en liten paus.
Gud.
Du har lyssnat på första avsnittet i serien Yoga Girls vilda graviditet. För att höra resten av serien, gå in på svd.se/blenda. I nästa avsnitt.
Do you feel prepared now for the baby?
No.
Så många kvinnor kommer ut från sin första förlossning och är stukade, och en hel del är faktiskt traumatiserade av vad de varit med om.
Kvinnan har makt över sin egen kropp. Så vi i sjukvården kan inte göra något för att skydda det ofödda barnet, även om vi tror och vet att någonting håller på att gå tokigt.
Nu är jag inne i sjukvården här i Sverige, för nu har jag gått på det här ultraljudet. Och helt plötsligt kände jag mig otrygg.
Blenda är en dokumentärpodd från Svenska Dagbladet. Reporter i serien om Yoga Girl är Julia Virius. Och det är också hon som producerar den. Ljudläggningen är gjord av Daniel Persson Mora. Slutmix av Elin Rosenberg. Med i redaktionen finns också Daniel Kederstedt, Teresa Stenler från Matern och Robert Barkman. Ledmotivet till Blenda är skrivet och framfört av Martin Hederos. Den grafiska formen är gjord av Henrik Malmsten och Ebba Bond. Programformatet Blenda är framtaget i samarbete med produktionsbolaget Banda. Ansvarig utgivare är Martin Ahlqvist. Och jag som är redaktör heter Adam Svanell. Vill du höra del 2 och 3 av serien Yoga Girls vilda graviditet? Gå till svd.se/blenda.